God morgon. Vi har som tema för den här förmiddagen kyrkans kännetecken. Så vi ska fokusera på det. Och kyrkans kännetecken. Jag har ingen aning om vad ni tänker på när ni hör de orden. Jag har ingen aning om vad ni har för bakgrundskunskap om det här. Jag antar att här finns biskop Roland och andra präster och teologer. Vet liksom direkt, ja, kyrkans kännetecken, det är det här som menas. Men högst troligt finns det någon som aldrig hört det här orden innan. Kyrkans kännetecken. Vad är det för någonting? Så vi ska liksom försöka. Vi ska liksom inte bara hoppa in i det här kännetecknet direkt, utan vi ska försöka förstå någonting, att vad är det på riktigt frågan om? Hur har man ens kommit till den här situationen att man har ett föredrag om kyrkans kännetecken? Nu är det så att det som vi ska prata om, det är inte mina kännetecken, jag har inte kommit på det här själva. Vi kommer att hänvisa eller utgå från en bok av Martin Luther om kyrkan och koncilierna. Det är en så här gul, fin bok. Och han liksom presenterar det här kännetecken där. Men inte det är egentligen hela Luther som har kommit på dessa kännetecken. Ni kommer att se det att ganska orelevant vem som pratar om det här saken. Utan det är egentligen sakerna som är relevanta. I den här boken av Luther så han pratar om ganska många saker, och det här kännetecken, det nämns liksom riktigt i slutet på egentligen på några sidor. Det är liksom ingen stor grej, men när man läser det och när man studerar det och man liksom betraktar det saken, så inser man att ja, men det här är jättecentrala saker. Otroligt grundläggande saker för egentligen för den enskilde kristne, men också för församlingen. Så det här kännetecknen som Luther nämner, det är 20 stycken. Och det är ordet, dopet, nattvarden, ämbeten, nycklamakten, bönen och korset. Och jag ska säga redan här att det här kännetecknen, det liksom finns en relation dem emellan. Man ska liksom inte isolera dem så långt ifrån varandra, utan det finns en poäng med att ha dem ganska nära varandra. Vi återkommer till det senare, men jag säger det redan här. Men innan vi nu då går in på det här första kännetecknet som är ordet, så ska vi lite fundera på det här beteckningen kännetecken. Vad vill man liksom säga? Vad vill man föra fram när man använder ett sådant ord? Jag menar, man skulle kunna ha det här som ett föredrag om ordet, om dopet, om nattvard, om ämbete och nycklamakten och bön och korset. Och så har vi dessa 20 teman och så lyssnar vi till dem och så går vi härifrån och så är vi glada och nöjda och tycker det var bra undervisning. Men vad tillför det här kännetecken-perspektivet? Och vi kan liksom ta ett helt annat exempel, och så kan vi fråga vad kännetecknar en mataffär exempelvis? Och då, ja, vi har stora hyllor, produkter, vi har någon kassaapparat på något sätt att man ska betala, kanske någon personal, kunder brukar höra till och så vidare. Det här är liksom typiska saker för mataffär. Och så kan vi liksom omvända det här, men vad har vi liksom för kyrkan då? Vad är typiskt för kyrkan? Vad kännetecknar kyrkan? Och så kan vi börja fundera, vi har någon form av byggnad, va? Och om vi talar om någon kyrkobyggnad, så det finns klocktorn, det finns kantor, kanske finns liturgiska färger som vi märker. psalmbok, ja, vad som helst som är typiska saker för en kyrka. Och på ett sätt så är det här helt sant. Det här är ju kännetecken. Det här är kännetecknande för en kyrka. Men egentligen så har det inte så mycket med det här perspektivet att göra. Vi liksom kan skjuta det här åt sidan. Att det är inte riktigt sådana kännetecken vi är ute efter. Vi ska liksom, ja, vad ska vi säga, liksom fokusera vårt teleskop på ett visst sätt så att vi liksom kan se vissa saker. Och för att få då liksom rätt perspektiv så måste vi liksom få rätt fråga. Vi måste liksom fundera att vad är egentligen kyrkan innan vi kan prata om dess kännetecken. Och när Luther, innan han går in på det här kännetecknen i sin bok, så ställer han en fråga. Och den här frågan är liksom inledande för det här talet om kännetecknen. Och vi tar inte riktigt Luthers fråga, för den blir lite lång och krånglig. Men något förenklat så frågar Luther så här: hur kan en människa hitta eller se var det finns ett kristet och heligt folk? Alltså, var är de kristna? Hur ska du hitta de kristna? Det är liksom det som är frågan om. Och för att göra det här nu då ännu lite enklare för oss, så kan vi försöka sätta oss själva i någon form av kontext där det här är en relevant fråga. Vi har pratat om mission här igår och så vidare. Vi kan nu tänka att vi blir liksom utplacerade någonstans, inte som missionärer utan bara i något exotiskt land. Vi kan inte språket, vi känner ingen. Och så ställer vi den här frågan: hur ska jag hitta det kristna folket? Jag är döpt, tillhör Kristus och hans församling, och genom det så har jag fått en massa bröder och systrar som gåva. Men var är de? Hur ska jag hitta dem? Så vi söker en församling. Och hur ska vi hitta en sann församling? Vi vet att det finns falskhet. Hur ska vi hitta en sann, en rätt församling? En församling som är vid liv. Det var en man som träffade en annan person på flyget. De satt bredvid varandra och diskuterade en stund. Och det kom fram att de båda var kristna. Och under en kort tid så satt de och diskuterade om deras bakgrund och så vidare. Och den här mannen som jag kände då, så han konstaterade att det var verkligen liksom andens gemenskap mellan oss. Och nu är min fråga: hur vet du det? Vad är det som avslöjar? Vad ska man gå på? Är det känslan som är avgörande, eller finns det någonting stabilare som indikerar någonting? Och nu kommer vi liksom just till det här kärnan i hela det här talet, att vad är egentligen församlingen? Vad är kyrkan? Ja, det handlar verkligen inte om en byggnad, utan det handlar om folket. Och vad är då kännetecknande på det kristna folket? Nu ska vi ta en bild. Jag har några citat av den här Luthers bok, så får ni se vad han skriver. Vi ska läsa. Där. Kyrkan är ett kristet heligt folk som tror på Kristus och som av denna orsak kallas ett kristet folk, och som har den helige ande som dagligen helgade, inte enbart genom syndernas förlåtelse som Kristus skaffat, vilket antinomisterna inbillar människor, utan också med bortläggande, avsägande och dödande av synderna, varför det heter ett heligt folk. Den heliga kristna kyrkan är således detsamma som ett folk som är heligt och kristet, eller som man också brukar säga, den heliga kristenheten eller hela kristenheten. I Gamla testamentet talas det om Guds folk. Så vi talar om kyrkans kännetecken, så talar vi om kännetecken för det heliga folket. Kännetecken som visar och avslöjar att här är de. Nu har vi hittat dem. De här människorna är inte endast vanliga människor som möter den vanliga folkhopen, utan det här är de här heliga människorna som Gud har helgat. Och det här kännetecken, om man ännu ska försöka säga någonting om det, så det är liksom inte som en skylt. När vi kom hit så kom det en skylt på vägen att Vännäs, och så kanske 30 kilometer eller någonting, och ditåt. Utan det kännetecken är inte sådana, utan som liksom har en distans till själva saken, utan det kännetecknen, det visar liksom att här, du har kommit hit nu, du är framme när du ser det här kännetecknen. Jag vet inte om ni har någon gång fått ta emot den här kritiken, men ibland blir ju vi i den lutherska kyrkan kritiserade av andra, att vi liksom, ja, vi har lite konstig syn på den heliga ande. Vi pratar inte så mycket om Guds ande och Guds andes verksamhet och så vidare. Det är ju egentligen helt fel. Men som ni kommer att se, jag hoppas att ni kommer att se att det som vi nu ska tala om, det liksom vittnar om att vi tror verkligen på att Guds ande är verksam och med oss och gör någonting här i tiden. Vi tror att den nya skapelsen, det nya livet, Guds rike, att det på något sätt börjar manifesteras här på jorden. Det börjar få någon form redan här i tiden, fastän vi väntar på dess fullkomlighet vid Jesu återkomst. Någonting börjar komma till uttryck redan här i tiden. Och nu kommer vi då till det första kännetecknet på kyrkan eller det heliga folket. Och det första kännetecken är att folket, Guds folk, de har Guds ord. De har Guds heliga ord. Och naturligtvis det betyder inte att det är de som har en bibel hemma. Utan det handlar förstås om hur Guds ord, hur man har Guds ord, hur man använder Guds ord. Vi kan tänka på, om vi talar om den här folkhopen, så ganska naturligt så kommer vi att tänka på det andliga ledarskapet. Hur är förkunnelsen och så vidare? Hur används Guds ord liksom i församlingens liksom ledning? Men det handlar liksom om långt mer än det. Det handlar om Guds ords funktion i väldigt stor och vid mening. Vi ska se vad Luther säger. Vi talar om det yttre ordet genom människor som predikas muntligt genom dig och mig. Till detta har Kristus lämnat efter sig som ett yttre tecken, varav man ska känna igen hans kyrka eller hans kristna heliga folk i världen. Vi talar också om ett sådant muntligt ord som allvarligt tros och öppet bekänns inför världen. Som han säger, den som bekänner mig inför människorna, honom ska också jag kännas vid inför min fader och hans änglar. Ty det finns många som väl hemligen vet det, men inte vill bekänna det. Många har det, som inte tror på det, eller gör därefter. Då du nu hör detta ord och ser att man predikar, tror, bekänner och gör därefter, så tvivla inte på att där visst måste finnas en rätt Ecclesia Sancta Catholica, ett kristet heligt folk, om det också är mycket få. Till Guds ord återvänder inte fåfängt. Var det bara jag som hade hela citatet? Där hade ni resten. Där var Guds ord är i funktion, där är det ett kännetecken på den kristna kyrkan. Vi har några intressanta verb här i det här Luthers bok som är viktiga att lägga märke till. Det handlar om ett ord som predikas. Det handlar om ett ord som tros och som bekänns. Det är ett ord som man har, och det är ett ord som man efterföljer. Och som ni märker så, ja, det här är verb. Det liksom pekar på människans aktivitet. Det avslöjar någonting hos människor. Alltså det heliga folket, det gör det här med Guds ord. Men om vi ser liksom på det här sista meningen här i Luthers resonemang, så att ty Guds ord återvänder inte fåfängt. Och det här pekar nu på någonting lite djupare. Visst, det är liksom människors aktivitet. Det här verben säger någonting om vad människorna gör. Men här finns också Guds aktivitet med i bilden. Vem är det som verkar så att Guds ord inte återvänder fåfängt? Vem är det som verkar att predikanten han förkunnar ett rent Guds ord? Vem är det som verkar att ordet tros i människornas hjärtan? Att ordet bekänns? Att ordet bevaras hos åhörarna så att man kan säga att vi har Guds ord? Vem är det som verkar så att man gör efter Guds ord? Svaret är naturligtvis Guds heliga ande. Frågan är inte bara om människors aktivitet, utan i synnerhet Guds aktivitet. Det är anden som genom ordet verkar allt det här. Men frukt av andens aktivitet. Ingen tror på Guds ord utan Guds ande. Ingen bekänner Guds ord utan Guds ande. Ingen predikar Guds ord klart och rent utan Guds ande. Så ni märker att redan här, det är Luther som skriver det här i sin bok, han nämner dessa sju, men det är på inget vis Luthers kännetecken. Det är liksom inte den meningen lutherska kännetecken, utan det här är kännetecken på en församling som lever i Guds ande och av Guds ande, som lever i sanning, som lever i och av ordet. Ett tecken på människor som inte står emot Guds andes aktivitet, utan som följer Guds ande. Det är ganska viktigt att det här, vad gäller det här kännetecknen, att liksom se liksom ordets roll, för att vi kommer att se ganska mycket här om ordet och lite mindre om det andra, men det hänger samman med Guds ords ställning. Det har en lite särklass bland det här kännetecknen. Vad gäller Guds ord, så finns det alltid liksom många diken som man kan hamna i. Två ganska vanliga diken är det här antinomism och lagiskhet. Det var det som Luther hänvisade till, som man nämnde där inom parentes där i början om antinomisterna. Visst var det där det första? Det var ännu tidigare. Där, antinomisterna. Så antinomisterna, om vi börjar där, så det betyder liksom antilag, alltså motlag. Och poängen är liksom att vi ska ha endast evangelium. Man tänker att i Guds ord så lagen får liksom en annan ställning, och vi ska bara ha evangelium. Man har stora förhoppningar på evangeliets frukter, som man liksom förkunnar endast evangelium. Nu ska det sägas att antinomism, det kan se väldigt olika ut. På Luthers tid handlade det om att jo, lagen ska visserligen användas, men inte åt de kristna, de som redan har blivit på nytt födda och har Guds ord och Guds nåd och alltihopa. Och dem ska bara förkunnas evangelium. Så det var liksom inte helt sådana som förnekade att ingen lag överhuvudtaget ska predikas. Men idag när vi hör ordet antinomism eller tänker på något liksom sånt fenomen att man inte vill ha med Guds lag att göra, så tänker vi kanske på någonting annat. Vi tänker kanske på en väldigt urvattnad förkunnelse där man inte får kalla synd för synd och så vidare. Guds heliga lag får inte ha den ställning som den ska ha. Den blir inte förkunnad. Vi hör inget om Guds vrede över synden, inget över Guds dom och så vidare. Kort om antinomism, det är liksom ett dik att man liksom gör en avvikelse från hur de kristna borde ha Guds ord. Det andra diket är då lagiskhet. Där är det kanske mer då att evangeliet trängs undan och så hamnar lagen på ett fel sätt i fokus. Drivkraften i allt är lagen och inte evangeliet. Man utgår från att ja, men evangeliet det fick vi för länge sedan. Nu är liksom lagen är det viktiga. Hur ska vi nu då leva? Och så blir liksom allt fokus på det. Istället för den dagliga omvändelsen att vi hela tiden behöver både lag och evangelium. Om man inom det här antinomismen på medeltiden hade för stor tro på evangeliets liksom frukter, så kan man säga att lagiskheten den har för lite tro på evangeliets kraft att verka frukter av sig själv. Lagiskhet är på ett sätt lite svåråtkomlig för att lagiskhet det kan ta sig uttryck på ganska många olika sätt. Det kan handla om så här yttre saker, klassiska exempel på saker som är förbjudna, syndakataloger. Jag kommer själv från en lästeriansk bakgrund och jag har hört folk i min ålder, i min ungdom som var så här att jag har saxen. Den ska du inte röra på söndagen, för då vilar vi, exempelvis. Jag skulle säga att det är ett exempel på ganska så här konkret lagiskhet. Man är ute efter någonting, men det liksom har gått så långt som man har landat i såna här kataloger. En finare form på lagiskhet, men som inte desto mindre grym, handlar om så här inre uppstädning i ditt liv. Du ska sätta bort vrede, hat i ditt inre och du ska bara acceptera och tåla och älska dina medmänniskor och så vidare. Så vidare. Alltså, det blir väldigt många så här imperativ som vi på något sätt förväntas ska kunna producera fram i oss själva. Goda känslor och god inställning till höger och vänster. Och inre lagiskhet kanske vi kan säga så, men det är inte desto mindre grym. Så vi kan bara konstatera här med antinomism och lagiskhet att det som diken och vi behöver liksom ha en rätt balans. Guds folk som har Guds ord behöver liksom ständigt eftersträva att ha Guds ord, både lagen och evangeliet. Och att det får vara i funktion på rätt sätt. Båda behövs. Gud verkar både genom lagen och genom evangeliet. Om vi nu då ska säga någonting om evangeliet. Så evangeliet om Jesus Kristus, det glada budskapet om Jesus. Det är det som Gud vill förkunna till oss människor. Och evangeliet om Jesus, det är liksom inte endast en biografi om Jesus, att det här har hänt för så länge sedan, då var han uppspikad på ett kors och gick till ungefär så här och så här och så vidare, utan det handlar om ett budskap som är tillämpbart idag. Han hängde på korset för dig idag. Det är ett effektivt budskap som verkar och skapar den verklighet som det talar om. Paulus säger att evangeliet är en Guds kraft till frälsning för var och en som tror. När Gud förklarar en person för rättfärdig så är den personen rättfärdig inför Gud. Ordet har liksom skapat fram en ny verklighet som vi får tro på. Ja, Guds ord har en väldigt central plats i den kristna tron. Vi har med självaste Gud att göra när vi har med Guds ord att göra. När du möter ordet i Bibeln, vare sig du läser det eller hör det förkunnat, så sker det ett möte med Herren. Du lär känna honom och du lär känna dig själv på ett nytt sätt. Och därmed så kan vi också säga att tro på Jesus, det är att tro på hans ord. Och omvänt, att inte tro på Jesu ord, det är att inte tro på Jesus. Ja, det här liksom ordets ställning bland det heliga folket, det är så centralt, så det, ja, vi kunde prata om det länge, men vi ska gå lite vidare. Men jag vill stanna vid ett citat av Luther som bekräftar just dess ställning. Detta tecken nog visar att där finns ett kristet heligt folk. Ty Guds ord kan inte finnas utan Guds folk. Inte heller kan Guds folk finnas utan Guds ord. Vem skulle annars predika eller lyssna till predikan om inte Guds folk fanns? Och vad kunde eller skulle Guds folk tro om Guds ord inte fanns där? Vi ser på ett sätt i det här resonemanget att det som rör sig i en cirkel som är sluten. Och jag tror att, alltså just att ordet, det finns inte utan folket och folket finns inte utan ordet. Jag tror att man kan hämta stöd för den här tanken från ett bibelord från Matteus evangeliet av Jesus. Det är kapitel 12. Jag har det inte här, men jag kan läsa det. Från Matteus evangeliet 12 kapitel och verserna 33-35. Så säger Jesus: om ni förutsätter att trädet är bra, så är frukten bra. Eller att trädet är dåligt, så är frukten dåligt. Ty av frukten känner man trädet. Huggorms yngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. En god människa tar ur sitt goda förråd fram det som är gott, och en ond människa tar ur sitt onda förråd fram det som är ont. Och här ser vi det här resonemanget att vad hjärtat är fullt av, det talar munnen. Den som inte får del av Guds ord, den som inte tar tillvara på Guds ord, den som inte bevarar Guds ord i hjärtat, den kan inte heller ha Guds ande och tala Guds ord. Så här är Jesus, han talar om de falska profeterna och hur man ska känna igen dem. Och det är ett, liksom, vad jag har förstått har man redan ganska tidigt i kyrkohistorien hänvisat till det här ordet, just med att vad hjärtat är fullt av tala munnen, att här har vi ett kännetecken på falska profeter. Om det aldrig kommer ett sant Guds ord, ett levande Guds ord, så vet vi vad som finns i hjärtat. Det hjärta som å andra sidan är fullt av Guds ande, det som är fullt av Guds ord, ja, det talar också ett andligt ord. För det är ju just det som finns i hjärtat. Vad hjärtat är fullt av talar munnen. Och så kan vi fundera, hur har det kommit dit? Hur har någonting kommit dit i hjärtat? Och det har kommit dit av någon och genom någon. Så det är inget vi själva åstadkommer, att vi tar emot Guds ord och så vidare. Och det här påminner oss om ett annat skriftställe från Romarbrevets 10 kapitel. Som talar om trons uppkomst. Hur skulle de kunna åkalla den som de inte har kommit till tro på? Munnen och tron i hjärtat. Hur skulle de kunna tro på den som de inte har hört? Hur skulle de kunna höra om ingen predikar? Och hur skulle några kunna predika om det inte blev utsända? Det står skrivet, Hur ljuvliga inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet. Men alla ville inte lyda evangeliet. Jesaja säger, Herre, vem trodde vår predikan? Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Så ordet, det är liksom själva, eller ordet som kännetecken, det är liksom själva förklaringen till varför Guds folk existerar. Utan ordet så finns det inget heligt folk. Ordet skapar tron och gör folket heligt. I sin bok så hänvisar Luther till Augustinus som säger att kyrkan föds, vårdas, närs och stärks genom Guds ord. Så ordet är ett kännetecken för det kristna folket. Ett ord som är i användning och i funktion. Jag vet att det här kan vara lite svårt att hänga med. Det är nästan som att man går in lite på filosofiskt område här. För att det är så många tankebanor som går lite kors och tvärs här. Men om vi ska försöka sammanfatta vad är det egentligen frågan om, så kan vi sammanfatta liksom Guds ords ställning bland folket med två ord. Auktoritet och nådemedel. Så Guds ord som auktoritet och Guds ord som ett nådemedel. Det är det som det är frågan om. Guds ord är ett kännetecken för Guds folk. Där Guds ord är en auktoritet och ett nådemedel. När man börjar pluta på det här, så där liksom försvinner kännetecknet. Och i och med att kännetecknet försvinner, så försvinner också själva saken. Alltså Guds folk. Heligheten försvinner. Det blir bara ett vanligt folk. Vi brukar ju använda termen nådemedel när vi talar om Guds ord. Och det innebär att Gud han väljer att använda ordet som ett kommunikationsmedel för sin nåd. Och inte bara för sin nåd, utan helt enkelt när Gud vill ha med oss att göra, så har ordet en central plats. Han kommunicerar. Och han kommunicerar med ord. Jesus sa i Johannes 6 kapitel, det ord som jag har talat till er är ande och liv. Och när kristna förkunnare och när de kristna senare som talar Jesu ord, förkunnar evangeliet, så är också deras ord ande och liv. Eftersom orden de förkunnar liksom är Guds ord, eftersom de har Guds eget ord i ryggen, så förmedlar de också Guds ande och Guds liv. Så om vi nu återgår till vår kontext i något konstigt land där vi inte känner någon, så kommer vi in i en församling och kanske genom en tolk börjar vi förstå att jaha, okej, nu är det någon förkunnelse på gång. Börjar vi lyssna. Och så märker vi att förkunnelsen har absolut ingenting med det här att göra. Det finns inget lag, ingen evangelium, det finns ingen tröst för synden, det har liksom inte alls den här funktionen som vi nyss har beskrivit. Så vad drar du för slutsats av det? Så Guds ord har den ställningen att det avslöjar så otroligt mycket. Dess avsaknad av det rätta bruket säger så oerhört mycket. Ja, det säger att det här är kanske inte ett så tryggt ställe att vara på. Det här var Guds ord inte har auktoritet, inte får sätta gränser och peka på synd och dom och Guds vrede. Eller där det inte får vara ett nådemedel. Ett glatt budskap till förtvivlade syndare. Där förtvinar och där dör det kristna folket. Vi har med Gud att göra när vi har med skriften att göra. Om tilliten och förtröstan till ordet blir förnekat, så liksom upphör den här konversationen mellan Gud och människor. Förhållandet får ett slut. Och därmed liksom får också det kristna folket ett slut. Kyrkan upphör att existera. Folket, det kan kalla sig kristna bäst de vill. Det kan samlas i fina byggnader som kallas kyrkor. Men det folk som inte har Guds ord som auktoritet och nådemedel, det kan inte kallas ett sant kristet folk. Ordet, ett kännetecken på kyrkan, det förklarar och det svarar på vad själva kyrkan är. Ordet själv helga folket, och det lär oss att ja, kyrkan, det är inget vanligt folk, det är ett heligt folk. Ett av Gud helgat folk, ett folk som är på nytt född av Gud, ett folk som älskar Gud och tror och bekänner Jesus som Herre och förtröstar på honom och vill leva ett heligt liv. Ett folk som ja, bekänner Jesus som sin Herre. Är det här helt förvirrat eller är det på något sätt klart? Det är klart. Det är klart. Klart som korsbar. Det är bra. Det är bra. Alltså, hade vi tid till klockan 11 visst? Ungefär. Det var då vi skulle ha en liten paus. Ja, precis. Vi ska ta också det här andra kännetecken. Sen tror jag vi kanske får ta paus där. Men det andra kännetecknet är alltså då dopet. När vi bodde i Albanien och när jag var pastor där i det här St. Paulus församling, så hände det att det kom in folk till gudstjänsten som jag aldrig hade träffat innan. Och när man är liksom i en sån situation att vi hade gudstjänst och gudstjänst med nattvard, så är det liksom viktigt att veta att, men vem är du som kom in till vår gud? Alltså, varmt välkommen, men vem är du? Är du också ett heligt folk? Är du också en kristen? Och när man ska börja liksom bena ut de här frågorna så kommer dopet som skänka klarhet i väldigt många frågor. Så jag brukar faktiskt fråga av de här albanerna som kom in då, som jag aldrig hade träffat förut, att hej, välkommen. Vad roligt att du är här. Vem är du? Och så är något skede som att, är du döpt? Är du en kristen? För det hör ihop. Och som Herrens heliga nattvard, den är ju för Guds folk. Så på något sätt måste man få det här och lite att gå ihop. Och om de inte var döpta, vilket hände alltid nu som då, så då sa jag, ja men varmt välkommen, vi har liksom gudstjänst och vi har nattvard, och du är också välkommen att komma fram till nattvarden för att bli välsignad, men jag kan inte ge dig detta heliga till dig, det är för de kristna, det är för de som är döpta. Och ibland tog det emot bättre och ibland sämre. Men dopet, det är liksom det skänker klarhet över ganska många saker, och det är liksom en bra början när man ska börja bena ut att vem är det som vi har att göra med. Dopet som handling, men också livet i dopet, ett kännetecken för den kristna kyrkan. Det visar var gränserna går. Vi ska se vad Luther skrev. För det andra igenkänner man Guds folk, eller det kristna heliga folket, på dopets heliga sakrament, då det rätt enligt Kristi ordning lärs, tros och brukas. Till detta är också ett offentligt tecken och en dyrbar relik genom vilket Guds folk helgas. Det är ett heligt bad till ny födelse genom den helige ande, i vilket vi badas och blir avtvagna synder och död av den helige ande som i Guds lams oskyldiga heliga blod. Där du ser detta tecken, var viss om att kyrkan eller det heliga kristna folket måste finnas där. Dopet, det är ett heligt bad. Ett bad till ny födelse genom den heliga ande. Vi pratade ganska mycket om dopet igår, så vi behöver inte gå in på allt. Men Men här gäller egentligen samma sak som med ordet. Alltså, i en mening så är det någonting konkret, någonting synligt. Vi ser någon som förvaltar dopet, vi ser mänskliga händer. Men å andra sidan så finns där så mycket mer. Gud, den treenige guden, han är med, han är verksam i dopet. Ett rätt dop, ett dop enligt Jesu instiftelse, det är ett bad till ny födelse. Och på grund av vad dopet är, vad det åstadkommer, så blir det också ett kännetecken på det heliga folket. För vem annars ska vara intresserade av att döpa människor? Förutom de kristna som hänger med i resonemanget. Alltså det här dopet, dess bruk, det visar på att ja, men där finns det kristna. Där finns Guds folk. Och just att det är ett kännetecken på det heliga folket och på Guds verksamhet, om vi så vill. Det märker vi när vi ser på vad är det som händer i dopet. Eller kanske snarare, vem är det som gör att någonting händer i dopet? Vi kan ta två bibelställen. Det första från Paulus brev till Titus kapitel 3. Verserna 4 och 5. Men när Gud, vår frälsare, uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor, frälste han oss. Inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till nyfödelse och förnyelse i den heliga ande. Samma tankegång finns också i Efesierbrevets femte kapitel. Där pratas ju om man och hustru, hur man ska älska varandra och så vidare. Men här finns också församlingen med. Och han säger så här i vers 25 och till 27. Ni män, älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den, för att helga den sedan han renat den genom vattnets bad i kraft av ordet. Det han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara. Alltså han, Jesus, renar. Så vi ser att dopet är inte bara en mänsklig handling. Och just för att det inte bara är en mänsklig handling, så blir det också ett kännetecken för var Gud är verksam. Ja, vad är det som han gör? Vi har en hel del saker, men vi föds på nytt. Vi får delaktighet i Kristus, vi får delaktighet av frälsningen, syndernas förlåtelse. Man får Guds ande, man blir upptagen i Guds församling. Vi kan ta två andra bibelord på det här från första Korintherbrevet 12, vers 13. I en ande har vi alla blivit döpta för att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller grekar, slavar eller fria. Och alla har vi fått en och samma ande utgjuten över oss. Och så har vi Apostlagärningarna 2, verserna 38-39. Omvänd er och låt er alla döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då ska ni få den helige ande som gåva. Ty er gäller löftet och era barn. Och alla dem som är långt borta. Så många som Herren vår Gud kallar. Alltså dopet är ett kännetecken på det heliga kristna folket, eftersom dopet är en helig handling. Här finns både Gud och människor med i bilden. Det avslöjar och det pekar på att ja, men där måste finnas kristna. För i dopet görs en människa till en kristen, till en Jesu lärjunge. Och där var man gör människor till kristna, där man gör dem till Jesu lärjungar, men där måste ju det heliga kristna folket vara. Så om du skulle vara i det här samma exotiska land och se att det är en dopgudstjänst, så det säger någonting, det säger ganska mycket att man döper ett barn, en vuxen och någon form av undervisning och att man ser att ja, men dopet, det betyder någonting. Man håller det inte bara som någonting ytligt, utan det finns en mening med dopet, det finns en förståelse för vad det är frågan om. Där förstår man att ja, men här finns någonting som vittnar om liksom Guds finger, Guds andes aktivitet. För ingen annan håller på med det här. Vi lever ju i viss mån i en lite märklig tid här i Norden, när vi har våra stora folkkyrkor, statskyrkor och så vidare. Vi döper ju fortfarande väldigt stor del av vår befolkning. Men det råder ju samtidigt en ganska stor blindhet över vad det är frågan om. Många håller dopet som en så här väldigt fin, högtidlig namngivningsceremoni. Och vi tycker om ceremonier. Det liksom gör att det blir liksom på något sätt äkta. Det blir något, det tillför något värde i själva saken. Och vilken stor sak det är att man har fått ett barn och att man ger barnet sitt namn och så vidare. Och så har det kanske fått en helt fel betoning, så att det handlar bara om namngivningen. Och så kanske man frestas kanske i våra stora kyrkor då att tona ner budskapet så att det inte ska väcka anstöt. För apparaten behöver också ganska mycket medlemmar. En märklig tid som vi lever i vår kontext här. Men jag tror att liksom, ni ser det redan nu att det här, om dopet är ett kännetecken, så det säger inte allt om vi bara har dopet. Vi ska också ha mer än dopet för att vara riktigt säkra på att vi har kommit rätt. Vi har redan sagt ordet och nu har vi sett också dopet. Och bara de båda säger så otroligt mycket och avslöjar så otroligt mycket om var det kristna är. Har du både ordet, en ren och sann förkunnelse och folk blir döpta, ja, vi har jättemycket att gå på. Vi kan vara ganska säkra då redan att vi har kommit fram till det heliga kristna folket. Ja, dopet i sig, det är ett kännetecken där man lär om dopet, där man tror på det här budskapet som förmedlas i dopet och som dopet innehåller och så vidare. Och där man också vill ha dopet i användning, där man ser att det spelar roll. Vi ska bruka dopet och så vidare.